Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, sex säljer inte. Nya forskningsrön från Jakob Ökvist.
Och de har alltså fiskporr för att locka läsare varje vecka.
Mm. Alltså tecknen då, eller?
Nej, levande fiskporr.
Vadå, alltså en gädda som ligger och fläker ut sig? Messiah skaffar sig nya fans. Hej Messiah. Jag måste erkänna att jag inte gillat dig alls. Oj, jag tyckte du var störig och ingen jag alls ville lyssna på. Och så gästas vi av Klara Doktorov från Energy Morgon. God kväll denna första maj. Det är fredag, det är Freak Show. Vi är tillbaka i någon slags någorlunda normal uppsättning. Jag heter Messiah Hallberg. Med mig som vanligt, fast ändå i ett annat, någon slags karantänrum, Jakob Ökvist.
Ja, men exakt. Jag är fortfarande inte tilltrodd att sitta i poddstudion, utan jag sitter online i en bunker.
Det är så jäkla konstig tid på alla sätt nu, men just bara att in i minsta detalj ska folks liv förändras. Det här är ju en väldigt liten uppoffring som vi gör, att vi poddar i olika rum, men det är bara så jävla... Man hade velat kunna betta på det här vid årsskiftet, liksom, vad som skulle kunna hända.
Tror du att följande scenario är troligt?
Tror du att Jakob Ökvist och Messiah Hallberg ska podda i olika studier? Aldrig i livet. Aldrig.
Nej, inte de två.
En konstig
mycket
betting.
Kan hända, men man särar inte på den duon.
En konstig betting. I alla fall, vi har en gäst med oss. Den fantastiska, den kloka, den älskvärda Klara Doktorow. Hej!
Hej! Hey, tack! Applåd!
Jag tänkte att det var bra att få hit Klara. Du har ju, eller det, ja, vi har ju genomlidit just de här konstiga veckorna, de här senaste veckorna tillsammans lite grann, lite hand i hand efter allt som hände med vår kollega Adam och sådär. Så att det är väl, vi sänder ju nu ett morgonprogram som är liksom lite stukat.
Ja. Verkligen.
Alltså bra, men
ja,
vi...
Jag tycker vi under omständigheterna gör det ganska bra. Jag blir förvånad ändå att du bjöd in mig till podden också. Jag tänker att du borde vara lite trött på att höra min röst.
Ja, det är jag, tror mig. Men,
ja, tack för det. Kul att vara här. Bra start.
Men det blir ju någonting när Sveriges bästa radioprogramledare och en kompis går bort. Och sen så... Några dagar senare så är det så här: ja, ni två, in i studion. Ja. Gör er grej. Ja. Att det blir ju absolut på många sätt. Men fint att du är här och fint, Jakob, att vi kan spela in någon slags normalt avsnitt ändå av denna podd.
Mm, jag hörde en podcast med Conan O'Brien där han intervjuade David Letterman. Och de har ju gjort typ samma jobb, alltså lett någon liknande en morgonshow i svensk reklamradio. Alltså varje dag ska det hända saker, det ska vara underhållande, men det blir ju lite repetitivt och så. Men de gjorde det i massa år, och de sa just de här sändningarna som var efter 9-11 och efter tsunamin, och alltså just att de skulle in och bara, nu ska det vara kul igen, woohoo!
Yeah.
Det var så, den kan jag rekommendera att lyssna på.
Jo, men exakt, det är ju någonting i... kontrasten mellan det hyperkommersiella underhållandet och det liksom avgrundsdjupa svärtan som blir så där.
Jag har också sett så här, din meddelande till chefen är bara så här, kan inte i alla fall plocka bort den här kondomreklamen som kommer i mellan låtarna. Nej, det är bisarrt alltihopen från början till slut. Man är ju inte riktigt tillbaka i huvudet om man säger så.
Nej, så är det. Men Jakob Ökvist, då förlitar vi oss på dig. Vad tänkte du prata om?
Ja, jag kastar mig rakt ut här då i ett freakshow-ämne. Har ni hört uttrycket sex säljer?
Ja.
Ja, det känner jag till faktiskt.
Det är väl även populärt på engelska. Sex sells.
Ja, är det så de kallar det?
Mm.
Jag tror det var sex is selling.
Nej.
Nu läste jag i veckan i en respekterad tidning en forskningsrapport att sex säljer inte alls.
Nej, vad har hänt?
Nej. Det är den internationella reklambranschens tidning The Drum som rapporterar att man gjort en stor studie som slår hål på en seglivad myt att reklam som innehåller sex skulle sälja bättre än reklam utan sex.
Ja.
Det är ju bedrövligt. Har vi gjort allt det här i onödan, känner
jag. Ja. Men alltså, jag tänker ju att det har varit lite likadant också när de tittar på olika kroppstyper och sådär. Att de mest modelliga, smalaste tjejerna är ju inte de som säljer kläder, utan det är ju riktiga kroppar typ. Så det är så skönt att det äntligen kan få svänga lite. Men sen tänker man också att människor kanske har blivit prydare nu. Att det går liksom hela varvet runt. Nu är vi tillbaka
till... Ja, men hur
till...
kan en sån myt hålla i? Alltså jag känner ju, den här sexsäljer har jag ju hört alltid.
Mm.
Men det är väl... Alltså man kanske har blandat ihop sex säljer med sex drar ögonen till sig. För att det är svårt. Jag minns när jag kom till Köpenhamns centralstation för några år sedan med min dotter. I Danmark tror de ju kanske mest i världen på sex säljer. Då var det, jag gick förbi en sån vanlig, du vet, annonstavla på gatan. Och så var det en stor sån stringröv. Alltså bara en stor rumpa. Ja, men bara en stor rumpa med en stringtrosa på en, jag såg inte tjejen, men jag antar att hon var i alla fall vältränad liksom.
Mm. Var det en underklädesbutik du gick förbi?
Nej, det var alltså reklam för något nytt mineralvatten.
Med en stringrumpa.
Ja, bara en stringrumpa och en flaska mineralvatten. Och då tänker jag att
en
Danmark
och en lite vatten bara.
Där ska man inte stoppa den flaskan.
Nej, man ska inte stoppa den där. Nej, precis. Men just att de går all in i Danmark. Och det finns ju någonting att man dras till den och alltså ögonen dras till den.
Mm.
Så att man kanske blandat ihop det där, att det kanske är en sak att man får mycket uppmärksamhet, men sen kanske det då inte nödvändigtvis bygger en bro till att man sen tar upp plånboken och betalar för produkten.
Det är också som man sen kommer tänka på rumpvattnet.
Att nej, det är en konstig koppling, det är sant. Du, det där rumpvattnet, älskling, vore inte det fräscht så här? Jakob Bergqvist.
Han loggade ut. Han blev sur.
Ja, han påhoppade. Han är halvdansk. Han tyckte att det var osmakligt att vi gissade på hans nationstillhörighet.
Hallå?
Ja, förlåt. Blev du arg när vi pratade om Danmark?
Känsligt, jag är ju halvdansk.
Jag sa det.
Nej, men intressant, Messiah, att du väljer att diskutera Danmark här. För att jag har nu hittat fyra exempel på, alltså, saker som kanske inte riktigt... företeelser som borde tänka på att sex inte säljer. De kanske inte riktigt har fått den här rapporten. De har inte läst den, för de tror inte riktigt på forskningsresultatet.
Nej, de är kvar i den gamla föreställningen att så länge man får ögonen på sig så...
Uh-huh.
Så säljer man också produkter.
Det är också väldigt danskt. Exakt. Och skit i forskning. Att de bara, nej.
Det går inte att tro på. Nej, för det första är nämligen en dansk tidning. Danmarks största fisketidning.
Du ska vara tydlig med att jag hade ingen aning om att det skulle börja med Danmark. Jag bara tog ett sexuellt exempel.
Ja, men, den heter, jag vet inte vad de heter, de svenska fisketidningarna. Det är en sån här, Visst nappare finns det väl någon som heter?
Ja, Jakt och fiske finns det någon...
Ja, just det. Fiskar i fyrfärg. Det finns lite olika. I Danmark heter den Fisk och fri.
Att man är fri.
Man är ute i det fria.
Ja.
Ja.
Ingen jävla kvinna som tjatar på dig vid spisen, utan jag är fri och jag fiskar. Och de har alltså fiskporr för att locka läsare varje vecka.
Mm. Alltså tecknen då, eller?
Nej. Levande fiskporr.
Vadå, alltså en gädda som ligger och fläker ut sig?
Nej. De har
en sån busig gädda med en liten...
Hon har inte klätt sig.
Nej, men att hon liksom, man ser hennes blick att hon vill ha den.
Fisk och fri har sedan november 2007 veckans fiskepige.
Ja, men varför?
Det är så fröken december.
Där en naken kvinna håller upp en fisk som hon kramar. Den ena märkligare fisken än den andra.
Det här är ju ännu värre. Så det är inte bara fisken som viker ut sig.
Exakt. Det är en naken kvinna och en fisk. Det är liksom sen 2007. Varje månad så har du veckans fiskepige.
Det är också roligt att så sent som 2007 var det någon som på ett redaktionsmöte som sa så här, att vi behöver nögna pigor. Att det är inte en gammal idé som har hängt kvar, utan det är någon som för 10 år sedan tyckte att de borde pigga upp sin fisketidning med lite tuttar.
Vad är det som fattas? Vi har fisk, vi har spö, vi har allt, vi har drag. Men det behövs en naken kvinna som kramar en fisk. Och nu har de fått lite skit för det här. För att bland annat så var det en bild där en tjej spelade död i vattnet.
Vad är det här för tidning?
Det är en fisk som har tänderna runt hennes ena bröstvårta. Och så har hon en fisk som ligger och håller. Och så har hon ett spö i det andra. Så då spelar hon död. Jag vet inte vad, vilken typ av sex man ska liksom...
Alltså fiskarna ligger i henne eller vad är frågan om?
Ja, hon har dött av det där bettet i bröstvårtan.
Någon slags piraya-porr.
Ja.
Okej, okay. Jag är inte supersugen på att teckna för en prenumeration.
Nej, så tidningen Fisk och Fri har inte hängt med i den senaste forskningsrönen här. Bianca Ingrossos sminkmärke har också inte läst rapporten.
Nej.
För de har nu fällts för tredje gången för sexuell reklam.
Ja. Visst är det roligt att hon fortsätter och hävde sin rätt att ha sexiga tjejer?
Hon hade i de senaste reklamerna på Instagram så är det en bild. Hon gör reklam för ett läppstift och då har en tjej sitter och väldigt sexigt klädd och så suger hon på en klubba. Jag vet inte hur läget klubban ska vara sinnebilden för sex, men det är ju någonting där, va?
Ja, det är mycket munnar och ja, olika
ja, det finns
väskor.
Ju en koppling till klubban.
Nej, men klubba är väl också, det spelar väl lite på den här Lolita-imagen som man då tänker att män går igång på. Alltså att de är kvinnor, men de är också flickor, va?
Ja.
De kanske,
det är det.
De kanske har en liten, det är en liten rast. De är bara på en liten rast innan de ska tillbaka. Oj. På
mellanstadiet. Ja.
Nej, men det är väl någonting med det. Alltså, det
vad ska... säger studierektorn?
Det är bara barn på låg och mellanstadiet som äter klubbar.
Ja, men det är det. Men... Ja, men det är väl det.
Äter någon
är det
klubba?
Det? Är det inte det som man är ute efter att väcka?
Jag antar det.
Ja, jag tror det.
Jag har inte tänkt på det på det sättet. Det är ju ännu obehagligare.
Ja, nej, men, och sen har du en bild på en tjej som också gör reklam för det här läppstiftet där det rinner hon dricker mjölk så att det rinner ner över bröstkorgen.
Jag har sett den här bilden, men fan, dricker mjölk direkt ur glaskanna 2020. Alltså som att man är, som att den här sexiga...
Det var det som störde dig.
Nej, men att någon står och väntar på ett mjölkbud, att det står någon sån sexig tjej i negligé på sin så här trappuppgång och bara, vad fan är det jävla mjölkbudet? Och så kommer den, och sån så törstig som bara häller mjölk, missar
munnen. Jag
hinner
munnen. Inte vänta.
Nu måste jag byta kläder för jag fick mjölk över hela mig. Det är så märkligt bara.
Ja, det är lite Anderssonskans kall över det, det måste jag säga.
Verkligen.
Nej, men och så att Danmarks största fisktidning har inte läst rapporten. Bianca Ingrosso har helt missat rapporten. Sen vill jag också slå ett slag för en ny podd som flyger på listorna just nu som heter Sweet But Psycho.
Mm-hmm.
Det är två Ex on the Beach-deltagare som har den. Och jag vet inte, jag ska läsa upp titlar på... De har gjort 5 avsnitt nu. Ska jag läsa upp titlar, ska jag se om ni hittar någon gemensam nämnare som ni kan... 14 april släppte de Ölballe.
Mm. Ölballe, klassiskt avsnitt, ja.
Ja, 16 april kom Oralsex i Thailand.
Oralsex i Thailand, det är en gammal romantisk komedi.
Ja, 21 april kom Gosa med mens och sperma.
Nu får du upprepa en gång till här.
Gosa. Med mens och sperma var då 21 april kom det avsnittet. Och så hade du Fuckboys förra veckan. Mm. Och i torsdags kom varning för mycket sexsnack. Känner ni någon...
Då kör de varningen då, efter allt det där.
Ja, de varnade efter goset med sperman där. Ja, det kanske kunde ha kommit lite sent kan jag tycka. Men...
Jag tycker de har hittat en röd tråd där som...
Verkligen, man kan känna det ibland just när man namnger poddavsnitt. Jag vet inte hur ni brukar göra, Klara, i er podd 33-var.
30 plus 3-var. Vilket är jobbigt för att nu börjar jag aldrig bli 40 plus. Men nej, vi låter ju han som klippar sätta avsnittstittarna. Jag tänker jag kan läsa upp den senaste avsnittet som kom 163. Att män, trots att det har en egen snopp, inte vet hur man stoppar ner den i en blöja. Det var
den är lång titel, bra titel.
Lång,
men det finns ju någonting i att man ibland gärna går den vägen för man tänker att folk som sitter... Jag kan själv ibland tänka så lite sexsäljer när jag namngör poddavsnitt. Att man tänker att folk sitter i podcaster och bara klickar på något som låter snuskigt. Varför någon nu skulle välja podcast
men,
så?
Ja, men jag tänker när du då hör jag och JVL prata om Kicken. Hittar du sex i det?
Nej, det gör jag nog inte. Men du vet.
Det är svårt.
Det finns ju någon vinkel där man skulle kunna dra på i och för sig. Det är inte omöjligt.
Ja, något... Kicken och kuken.
Det är konstigt ändå. Alltså avsnitt 67, kicken och kuken. Alltså det blir märklig.
Ja, men jag tänker att du gillar att få, alltså, det är bara ett clickbait.
Jo, man liksom, jag vet, fast ändå, jag vet, alltså, vad lyssnar du på? Någon tar tag i ens mobil? Nej, det är avsnitt 67, kicken och kuken.
Vad är pratar det för? Om kuken? Nej, men kicken är där. Jaha.
Ja, nej, de verkar inte heller ha hört den där rapporten, hur?
Nej, och sen var jag inne på Nyheter 24, min, där jag alltid hämtar min, min information om livet och världen.
Det gör du faktiskt.
Ja, du upptäckte det. Och där hade de då mest lästa, de har ju så här mest lästa, man kan gå in och se, så slipper man liksom läsa saker som ingen annan läser. Man vill se vad som är mest läst. Mm. Har du problem att få orgasm, så får du klimax på fyra olika sätt. Mm. Och sätt nummer ett var, titta din partner i ögonen när ni ligger.
Det är ju direkt obehagligt tycker jag.
Stirra någon i ögonen.
Se inte på mig, det är det enda jag känner när jag ligger.
Det är också tragiskt. Men, så att, de har inte heller hängt med här. Liksom, Nyheter 24, de jagar sex kopplingar hela tiden. Mm. Och slutligen vill jag bara gå ut på då, det var någon filmtidning som bad läsarna att lista den mest minnesvärda filmscenen genom alla tider. Mm. Alltså inte mest minnesvärda filmen, utan filmscenen.
Okay.
Kan ni gissa vilken filmscen det är som dyker upp där?
Mest minnesvärda filmscenen.
Ja, jag tror jag vet.
Är det sant?
Jag tror jag vet.
Okay.
Det är ju då när Jack Dawson ligger med Rose DeWitt Bukater i Titanic i en bil på bilvåningen av
bildäck.
Bildäck. Ja, det måste vara den.
När det blir imma på fönstren.
Ja, och så ser man handen som glider ner så här.
Men är det inte, är det inte ännu starkare när han sjunker ner i djupet?
Ja, i och för sig, men den alternativet är ju Sharon Stone, Basic Instinct,
ju,
hennes benförflyttning när man ser hennes lilla springa.
Oj, den är ju, den kommer jag ihåg när jag såg som barn och ja, det är ju
som barn.
Ja, men vad, 12 kanske eller något.
Ja.
Det var ju då, var ju
det var då Messiah upptäckte pausknappen på fjärrkontrollen.
Nej, men det var ju en alltså sexuella upplevelser, förnimmelser var ju mycket starkare då. Det var kanske första gången som jag ens kom i närkontakt med en vagina och jag minns det som att jag såg färger för första gången.
Ja, men ni ser, nu är det sex vi letar. Vi hittar sex scener hur vi än gör här.
Ja.
Men den mest minnesvärda sex, eller den mest minnesvärda filmscenen, om filmkonnässörerna får välja, det är den här.
What was that supposed to mean?
Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them and most women at one time or another have done it, so you do the math.
You don't think that I can tell a difference?
No.
Get out of here.
Oh. Ooh.
Are you okay?
Oh. Oh, God. Ooh. Oh, God. Oh. 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 Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh. 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 Oh, God. Oh. Yes. 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 Oh. Oh. Oh, yes. 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 Oh. Yes. 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 Oh. 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 Oh, God. Oh.
Men har någon någonsin kommit så länge?
Se vad den här kvinnan...
I'll have what she's having.
Just det. kommit så länge, det kan hända om man är med rätt person.
Får du se att jag inte är det, eller?
Jag har ingen aning, jag har aldrig testat. Ja, den här handlar ju om sex, va?
Blir du ställd nu?
Nej. Jag kan bli lite generad när det handlar om sex.
Jag säger bara till poddmakare, fisketidningsmakare, filmmakare, läs forskningsrapporten.
Ja, visst är vi lite trötta på sex? Va?
Verkligen. Den här veckan presenteras Freakshow av Enkla Elbolaget. Vad är då Enkla Elbolaget? Jo, Enkla Elbolaget vill att el ska vara krångelfritt. De vill ge dig energi och har därför tagit fram elfonden Relaxa, som är en enkel, expertskött och vintersäkrad elfond. Att kunna lita på sitt elbolag är en del av en krångelfri vardag. Och Messiah, hur funkar då elfonden Relaxa?
Jo, men elfonden Relaxa är då att man har ersatt det rörliga elpriset som går upp och ner med en elfond, och då går det alltså in sådana elhandelsexperter som köper in el i stora volymer när priset är som lägst. Och där tjänar man då på, precis som när man storhandlar, så kan det ibland vara härligt att köpa stora blöjpaket till exempel. Det blir ju billigare än att köpa blöjor en och en.
Helt riktigt, och allting går från start och du slipper göra massa krångliga val och du kan lägga tid på något roligare än att hålla koll på ditt elavtal. Till exempel kolla serier eller lyssna på Freakshow.
Lade du till nu, för det här tror jag inte stod i manus att kolla lyssna på Freakshow.
Det stod kompisar och familj, men så kul är inte det. Freakshow, jag lägger till det.
Dessutom är all el klimatsmart, så läs mer och bli kund på enklaelbolaget.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, men det var ju då 2 veckor sedan så hade vi det här väldigt känslosamma avsnittet där Adam Alsing precis hade gått bort, och jag satt upp på min säng och pratade lite om det. Och sen förra veckan så körde vi ett avsnitt som egentligen vi hade spelat in innan det som hände. Så att det har ju varit det här egentligen första avsnittet som har varit någorlunda normalt sen det här hände. Och det var ju en intressant, jag nämnde det redan förra veckan, att Jakob, en hel del som har hört av sig har sagt så här: jag har aldrig lyssnat på er podd förut, men nu ska jag definitivt göra det.
Just det.
Vilket är ju gulligt, men man tänker att, alltså, man hoppas att de är redo för 1000 spaningar om Kicken.
Ja, det är inte säkert att de har fått rätt bild av podden.
Nej, jag menar bara att det är inte ett typiskt freakshow-snitt, just den minnespodden kring Adam. Och jag har också fått ganska många mejl, och det här tycker jag är lite intressant. Att, ett mejl som börjar så här: hej Messiah, jag måste erkänna att jag inte gillat dig alls.
Oj.
Jag tyckte du var störig och ingen jag alls ville lyssna på. Men nu, efter det här, nu fick du till det. Där satt den, nu så, mitt i prick.
Vad är det man kallar det? Backhand compliment.
Ja, men jag kan, alltså, otaliga av den här typen att de säger så här: jag tyckte inte om dig alls, men nu mitt, det här är det bästa du har gjort. Det här var, och då tänker jag, det var inte riktigt
vad folk haft för bild av
det. Ja, dels tycker jag liksom egoisten i mig tänka, och så kan jag också tänka det bästa jag har gjort. Jag var inte, det var inte en performance, alltså det var inte,
nej,
det hade ju väldigt lite med mig att göra egentligen, förutom att jag var ledsen. Nu tycker jag om det. Allt som krävdes var att en kompis skulle gå bort. Det var allt som saknades för att du skulle verkligen få till det. Skönt.
Fortsätt så.
Det är väl så absurt, och det bara förstärker hela den där absurda. Och jag fattar ju att folk vill vara snälla när de hör av sig, men det blir bara sådär, man vet inte riktigt vad man ska, alltså vad ska jag säga? Tack.
Exakt.
För att du,
jag tyckte också det lät bra. Ja. Jag var nöjd.
Ja,
nej, jag förstår, men som sagt, de gör det för att de är liksom, de tycker ju om, eller de tycker ju att du har varit extremt ärlig och rak och liksom talat från hjärtat.
Ja, men vi blir alltid ganska ärliga i den här podden, men det var ju såklart någonting annat. Man tog liksom bort den där underhållningsaspekten av det hela, såklart.
Mm.
Men hur mår du, Klara, mitt i allt det här?
Ja, men alltså, egentligen sämre än vad jag ger skinn av, tror jag.
Ja.
Det har ju varit fasansfullt liksom, men, och man tänker typ att man sörjer en kompis, såklart.
Ja.
Och så går man till sitt jobb och där sörjer alla lika mycket. De människorna som har förlorat någon som de inte jobbar med kan ju kanske gå till jobbet och fly ifrån sorgen där. Men vi har inte riktigt kunnat göra det. Så att vi har liksom istället gått till sorgen och samtidigt behövt att göra någonting som folk kan lyssna på.
Mm.
Jättekonstig grej, men...
Nej, det blev ju just... först då när det hände så var det ju såklart en väldigt sorg. Men sen också när man kom in hit första gången och skulle göra en ny sändning så går man förbi... studion där Adam alltid stod när man kom in och det var så mycket av det där som gjorde det jävligt absurt och sorgsamt. Jag kan känna mig väldigt trött. Jag vet många på Energy där vi både jag och Klara jobbar har gått och pratat med en sån här sorgeterapeut.
Just det.
Jag har inte gjort det än, men jag tänker att jag kanske ska göra det, för jag känner mig väldigt trött i huvudet.
Ja.
Konstant trött. Och så vet jag att man kan ha en partner som säger, min tjej kan säga så här, ja men nu, jag kanske kan ta ut barnen en stund så får du vara lite själv.
Ja.
Eller ta en promenad så får du lite frisk luft. Och det är gulligt och snällt. Men det jag tror man är ute efter, det är inte ett kort break från allt. Utan man vill bara att världen ska tystna.
Ja.
Att världen ska stänga ner just när någonting sånt här händer. Och det påminner mig om, jag har ju gjort ganska mycket så här kriminaljournalistik innan jag började med humor och så.
Mm.
Och det har träffat ganska många människor som har förlorat folk i mord och den typen. Och det är tre grejer som jag har listat som jag vet att folk som har förlorat anhöriga på ett sånt här chockartat sätt brukar säga.
Mm.
Det är ett, de brukar säga just då om dagen då de fick reda på det, att det var en helt vanlig dag. Det är någonting när det händer något chockartat.
Ja.
Även om det är 9/11, även om det är tsunami, även om det, så
det börjar med en vanlig dag.
Det börjar med en vanlig dag. Det är till och med väldigt stark i folks medvetande.
Ja.
Det var en helt vanlig dag.
Folk gick till jobbet som vanligt. Ja. Det var inget som...
Nej, för man tror ju någonstans att man ska få...
Tydde på detta.
Man tror man ska få en premonition, alltså någon slags liten heads up. Att någonting idag är dagen då allt förändras. Men det är en helt vanlig dag. Sen är det två, något som väldigt många brukar säga att... det här är lite mer udda grej, men de brukar säga så här, jag brukade alltid lyssna på radio, på nyheterna den dagen. Men jag gjorde inte det just den dagen.
Som att det skulle vara, betyder någonting.
Ja, men som att de då hade fått höra om det här på radion. Uh-huh. Alltså det är ofta då om till exempel de har fått höra det först när en polis har kommit och knackat på dörren.
Uh-huh.
Eller så. Så brukar jag säga, jag brukade alltid ha på radio. Men just den här dagen hade jag inte på radion. Och sen är det just det här tredje rörelsen. Det som jag började lite med, att många upplever en irritation och en ilska mot folk. Om de går förbi folk och solen skiner.
Uh-huh.
Så kan de känna, varför skiner solen? Eller om de går förbi ett gäng på stan som skrattar.
Mm.
Så kan de bli provocerade av att, hur fan kan ni stå och skratta när ingenting någonsin kommer vara roligt igen?
Nej.
Och då tänkte jag på min egen reaktion, och att jag kände att, ja visst, jag kan få vara själv en kvart eller en halvtimme. Men man vill liksom att världen ska liksom stänga av. Att,
ja.
Så.
Ja, men alltså verkligen. Och jag känner ju typ, nu börjar ju folk höra av sig som vanligt i olika jobbsammanhang och så här, ja, vi måste leverera den här grejen och så där. Och man bara, fast vänta här nu, jag är inte där.
Nej, exakt.
Och så måste man typ ändå göra en massa olika grejer, men man blir så jävla förbannad över att världen bara pågår.
Mm.
Att saker liksom ska fortsätta att funka och barnen ska fortsätta att få mat. Alltså, jag har glömt ge mina barn mat en kväll. Sen inser man att så här, shit, just ja, jag är ju också förälder. Jag är ju inte bara i sorg liksom. Alltså...
Det här är ingenting du behöver erkänna i en podcast. Men...
Nej, men det händer, det händer. Ja. Jag är inte stolt, men...
nej, men verkligen, barn är en sån där grej. Det vet ju du också, Jakob, när man är låg. Du hade ju också folk som gick ur tiden i förra året som att barn håller den ju igång. De ska ju till sina träningar oavsett vad som har hänt.
Ja, det livet rullar på utan någon som helst uppmärksamhet om vad som händer runt om, eller liksom att oj, pappa är ledsen, men idag är det tennisträning.
Mm.
Ja, och det är både...
Va? Hur kan det vara det?
Ja, exakt. Det är både positivt och negativt, för att det är bra, ja. Tror jag. Jag tror inte det är bra för människor att bara gräva ner sig och gå upp i sin egen sorg, men det är också, man kan bli provocerad av respektlösheten av omvärlden,
ja.
Som inte är någon respektlöshet, men man kan uppfatta det så att så här, men varför kör allt bara på när man själv har förändrats så fundamentalt?
Man får ju en bild av också människor med mental ohälsa, att till exempel då må som man gör efter något sånt här händer. Tänk att må så hela tiden.
Ja, verkligen.
Blir, omvärlden blir helt obarmhärtig. Hur kan folk gå runt och må bra när man är helt svart inombords?
Nej, verkligen. verkligen. Jag har också slagits av en tanke, eller en dualism på något sätt. Alltså två saker. Dels då så drabbas man ju av, när någon går bort så här, så blir man ju sorgsen för att det är, man blir påmind om den personen. Man saknar den personen, den vännen man har haft, den kollega man har haft som har försvunnit. Sen är det också highlightar det sinnessjuka, alltså det absurda i livet, att ingenting av det här följer några regler, liksom ingenting betyder något, finns ingen mening, alla kan ryckas bort när som helst, man kan sitta och kolla på knäppa kattklipp på nätet och sen trillar en hylla ner i huvudet och sen är det över. Nej, men alltså, just det
var ju så typiskt just den.
Ja, nej, det kanske inte så vanligt.
Det var det sista han var med om. Då ska vi se.
Ja, men det tänker
Crazy Kitten on piano.
Det tänker mig ofta att så här, det kommer ju säkert vara så där man försvinner på något sätt. Att det, man har gjort någonting helt liksom dumt och banalt. Och sen är man inte där nästa sekund. Och så vad lämnar man sina efterlevande? Ja, han satt där och kollade på kattklipp.
Hur dog farbror Roger? Ja, han måste skruva inte upp hyllan tillräckligt och så blev han så uppspelt över kattklippen. Och, så. Men att, och det har jag liksom också drabbats av den här då. Dels sorgen, så jag har gråtit mycket hemma framför mina barn. Men sen har jag också gått och skrattat högt för det absurda i det där, att någon som är så levande som man liksom pratar med genom hela den här jävla coronaskiten och man liksom sitter och skickar skämt och märkliga iakttagelser kring allt det här, plötsligt bara är borta. Då är, eller så här påminns om roliga saker som Adam sa, skämt i studion eller du vet, så, interna grejer som du och jag och han hade klarat, och så skrattar jag högt och då kan man se min son ibland tänker, åh nej, nu har pappa tappat det, nu har han blandat ihop hur man ska reagera vid dödsfall, nu går han och skrattar här för sig. Alltså att, men jag, det är de två känslorna jag slits emellan, att jag blir väldigt ledsen och sen kan jag bli väldigt glad också när jag minns Adam.
Ja, men det var så konstigt för att vi, jag tror det var samma kväll eller kvällen efter som vi fick beskedet då, att Adam hade gått bort, och så berättade jag för min dotter när de kom hem. Och då min man som var med henne som inte visste. Och vi var väldigt ledsna och sådär. Och sen så var det liksom någon stund där vi pratade om någonting, det kanske, jag tror det kanske var så att jag pratade om minnen med Adam och skrattade. Och sådär så att man skrattade så att man kunde inte sluta skratta för att allting är så starkt. Och Betty kom ut från sitt rum och bara, ja, ni verkar ju inte så himla ledsna. Och man bara, vad fan, fuck you!
Ja, men det är,
Du får ingen mat.
Det hade du inte fått ändå.
Och sen den dagen.
Nej, men det är ju exakt det där. Att barnets uppfattning kring hur man ska bete sig vid sorg är ju, jag tror inte riktigt de förstår varför man plötsligt kan bli skratta kring någonting sånt här.
Nej, exakt.
Men det har varit en absurd tid, två veckor av absurditet, och då kan man inte undgå att se hur den här processen fortgår liksom, när en känd person går bort. Adam var ju otroligt folkkär, och det är ju liksom, alla har ju haft någonting att säga om det. Och det har varit väldigt meta allting, för att liksom fram till det här hände så har ju vi stått och kommenterat kring kändiskulten och vad folk säger när någon går bort. Alltså allt det här har vi gjort, bara att Adam brukade vara en del av den konversationen. Och nu är han plötsligt den som då har försvunnit, och det blir ju så jävla, återigen liksom så här nästan att man skrattretande, att det blir så, det är som ett practical joke. Man väntar att han ska komma in på måndag, så kan man liksom visa honom så här, den är bara, vilket jävla en blåsning Adam, så.
Ja. Det är märkligt att hjärnan fungerar så, att det ändå så finns en del av den som tänker att han skulle dra det här pranket.
Ja, ja, ja.
Att han bara, nej fan guys, jag bara skojar det. Nu är jag här igen.
Och då kan man ju liksom bara, jag har försökt att kliva ur min egen kropp och se på det här, den här rapporteringen. Och då är det ju allt det här som man liksom pratade med honom om, allt det här som folk är tvungna att göra vissa. För att kändisar och nöjesvärlden är ju nästan tvungna att kommentera det här. Oavsett om man var en nära vän till honom eller inte, så är ju nästan alla tvungna att kommentera, för att det är så det fungerar på något sätt. Alltså en kändis uppgift är, ja, att vara känd på stan. Men det är också två, att ha en åsikt om annan känd person som går bort. Och det är liksom de två
hur
viktiga.
Hur minns du?
Ja, exakt. Hur minns du Roger i varuhuset? Ja, jag vet inte vem det var.
Har du varit i ett varuhus?
Ja, det har jag nu när du säger.
Ja, då har vi en koppling.
Ja, men det var ju allt det här. Det var ju allt från de här manusskrivna kondolianserna på TV4.
Vi kommer sakna honom.
Till alla kändisars egna sociala medierflöden. Linda Bengtzing gick ut och sa att ja, jag skulle ju ha gästat dem på Energy Morgon för bara några veckor sedan. Ja. Men nu gjorde jag inte det och nu är det för sent. Liksom.
Ja.
Så. Det är den typen av kommentarer man får. Eller Carina Berg gick ut och sa att Adam räddade mig när jag kom på att jag inte ville göra det här programmet jag hade tackat ja till att göra. Som visade sig vara ett skitprogram. Och sen fick han ta över det innan han insåg att det var ett skitprogram. Så han räddade mig.
Ja.
Och så. Det är också en fin historia.
Är det att rädda någon?
Ja, det är väl en, kanske en omskrivning. Men i alla fall en... ja, jag menar bara att det är där man är. Vår vän Martin Björk, han la ju upp ett klipp när... sån, ur hans den här intervjuscenen Intimt med Björken. Då när han sitter med en kändis i en bil och intervjuar honom, eller ett gammalt klipp. Och det var ju ett fint klipp, men man slog sig också av att någons död blir bara content, bland annat content. Alltså inlägget efter så testade Björken sponsrade utemöbler. Och inlägget innan var det någon sån coronasketch där han stod på sin balkong och sköt mot viruset med en imaginär pistol. Alltså... man får ju lägga in vad man vill i sina flöden, men det bara slår ändå att döden är bara content, bland annat content,
ja,
för kändisar.
Ja, verkligen. Och, det är något som ska avhandlas bara.
Ja, och så klart att det måste vara så för folk. Alla kan ju inte gräva ner sig. Alltså, men det är en intressant dynamik som sker, att man måste liksom kommentera det. För om man inte gör det så framstår man också som hjärtlös och icke-empatisk och... Mm.
Ja, det var ju nästan som lite så här kapplöpning kändes det som i media Sverige där när alla nåddes av beskedet.
Ja.
Att alla skulle posta liksom, oavsett. Vilket är väldigt märkligt. Jag har aldrig sett något liknande.
Nej, det var ju nästan extremt nu med Adam.
Sen insåg man ju också där att han alltså han hade ju så otroligt mycket vänner och han betydde väldigt mycket för många.
Absolut.
Alltså, jag kan inte komma på en enda person tror jag som skulle kunna säga någonting ont om Adam.
Nej.
Han var ju fan genom fin liksom.
Verkligen.
Men var inte också, inte för att dunka på egen trumma, men det vi gör här, podcast och morgonradio, är ju någonting annat än att leda Let's Dance.
Ja, det är det verkligen.
Alltså man får en annan koppling till personen. Jag tror folk tyckte att de kände Adam via radio och podd.
Ja, det är ju mer nära verkligheten liksom.
Mm.
Och så är det ju för oss som jobbar med det också att man kommer väldigt nära varandra under den stunden för att allting går ut på att man ska stå och ösa ur sitt eget liv.
Exakt.
Och mellan alla pratar när musiken går så pratar man ju ännu mer om sitt liv och kanske om de delarna av livet som man inte skulle bjuda på till resten av Sverige om vi säger så.
Nej.
Så att,
men sant.
Men sen kommer ju då det som alltid kommer, alla de här delningarna, alla letar i sitt personliga arkiv efter bilder. Jonas Gardell upp en bild på Adam och sig själv, kanske den mest pixlade bilden som någonsin, alltså det såg ut som de var tagen med en potatis, men han hittar den ändå och visar upp den. Nanne Grönvall hade hittat någon bild där, också superpixlig, liksom där hon hade klippt bort resten av alla.
Ja.
Och så var Adam superinzoomad.
Ja.
Nanne Grönvall var ju då, by the way, överallt. Hon kanske var, uttalade sig mest kring det här. Hon dök upp i alla tidningar, i alla sammanhang. Och återigen då, jag vill ju inte döma någon. Man måste ju vara tydlig här med att det är tidningarna själva som ringer upp till kändisarna.
Ja, ja.
Alltså, det är ju parollen. Det är så det går till. När en känd person dör så ringer man upp så många kända personer som man kommer på.
Mm.
Och då behöver de ju inte alltid känna personen. Utan det är ju liksom... Ja, men var du kompis med den döda? Nej. Har du träffat den döda? Nej. Men du skulle känna igen honom om jag gjorde en lineup. Ja, där har vi en jävla stark koppling. Hur känner du? Så jag lägger
där har vi löp.
Så kändes det ju med Nanne Grönvall.
Ja, kanske.
nej, men för vadå? När hon kom in och gästade oss på radion, det var ju inte som att man bara, ni har verkligen träffats 100 000 gånger och känner varandra.
Nej.
Det kändes som att vi kände henne lika bra som Adam gjorde egentligen.
Mm. Absolut.
Det blev ju lite skrattretande då när...
Jo, visst. Men återigen så vill inte jag lägga någon skuld på kändisarna som lägger upp de här pixliga bilderna. Eller någon som uttalas överallt. Utan snarare skulle jag vilja kanske försöka testa en ny grej här. Alltså att själva medierna, att tidningarna prövar en annan metod. Mm. Att nästa gång en känd person dör så går de då inte på kvantitet utan kvalitet. Alltså att de skalar ner och så försöker de få med några kända personer som verkligen känner någonting på riktigt.
Mm.
Alltså att de inte utgår ifrån att om vi bara hittar 100 kändisars åsikter så blir det jävla starkt, va? Alltså, utan om de då istället säger tyvärr, nu har vi fått tag i en massa kändisar men det är ingen som riktigt verkar känna någonting på riktigt. Vi har fått tag i Nanne här, hon ringer hela tiden men hon verkar dessutom tro att det är Robert Aschberg som har dött. Så jag vet inte, ska vi verkligen gå för att någonting kan slå.
Får vi göra om det citatet eller bryter vi mot pressetiska regler då?
Nej, men för det fanns ju, och det här jag vill då komma åt, det fanns ju sådana som verkligen var starka röster i det här. Vi hade ju till exempel Markoolio i Riks FM som verkligen då uttryckte kärlek och saknad för sin kompis.
Mm.
Och då, när man hittar en sån där, så betyder det så mycket mer än 100 andra kändisars tomma klischéer.
Ja.
Alltså man skulle kunna säga att en Markoolio är fler än 4 Jonas Gardell.
Ja.
Verkligen.
Eller hur? Det är bara någonting jag skulle vilja att tidningarna testade. Det där är liksom en tes som jag lägger fram nu, så får vi se om någon kan plocka upp den. Men jag tror att det skulle kunna bli mer effektfullt om man faktiskt anstränger sig lite och letar efter folk som har någonting att säga på riktigt.
Ja.
Du lägger den bara där och så får vi se om någon vågar lyfta på den.
Ja, precis. Precis. Jag har ju
aldrig den varit... metodiken, ja.
Jag har ju liksom verkligen bara iakttagit det här utifrån tidigare. Jag har ju aldrig varit en del av det. Därför är det ju sjukt att stå och bara följa med på Flashback och se vad alla de här samhällets bottenskrap försöker få ihop, olika konspirationsteorier. Och...
Mm.
Var han jude eller? Var han jude, Adam? Var det därför han... Alltså att det fanns en... Allt det här som bara blir så... Vad fan håller folk på med?
Ja,
då bubblar sånt upp också. Nej, det är ju...
Nej, men du vet. Det var hans personliga tränare. Det var en invandrare, va? Om man bara säger, jo, fast det här... Alltså, kan ni bara sluta? Kan ni bara försöka visa lite hyfs? Och jag hade ju en... samma dag, alltså sen kvart efter att dödsbeskedet gick ut i medierna, så ringde du på min telefon. Och då var det ju en känd, väldigt känd svensk person som ringde mig.
Mm.
Mm.
Och hen sa, tjena, vad fan är det som står på?
Mm.
Och jag sa, ja, det är ju fruktansvärt, såklart. Jag var ju väldigt ledsen då. Det här var ju, man var ju helt i chock. Och så säger personen, ja, fan, själv har man ju känt sig lite krasslig här några dagar, hosta och grejer, men det är ju ingenting mot det här. Ja.
Det är sant.
Och jag tänker, du menar mot min kompis för tidiga död. Nej, där har du en bra poäng. Där har du definitivt en bra poäng. Alltså, det var inte en fråga om hur mår du, det var inte en fråga om hur mår ni, det var inte en fråga om hur mår din familj. Det var väldigt mycket fokus på hur den här kända personen själv hade mått under de senaste dagarna.
Mm.
Och sen slutade samtalet med att den här personen säger, du, precis då när jag var i en utläggning om lite så här vad vi skulle göra framöver, så sa hen, vet du vad, fan vad det ringer på min lur nu, jag måste rusa. men ja, du får ha det så bra. Och jag tänkte, du är ju ett särdeles stort rövhål du är ändå. Sa jag inte.
Nej.
Men jag tänkte det.
Men det kanske du skulle behöva få sagt en dag. Kanske inte idag.
Nej.
Kanske inte imorgon. Nej. Men du kommer behöva säga det en dag.
Ja, kanske. Men jag tänker, klart att vi måste ändå gå vidare. Alltså på något sätt. Vi gjorde ju några sådana specialavsnitt av Energy Morgon.
Mm.
Som vi liksom släppte som podcast och som blev... fina, vi bjöd in lite vänner till Adam och hade lite så här, spela upp lite bästa klipp och sådär. Men man kände ju redan dag 4 att vi kan ju inte heller, man vill ju inte fastna i, alltså, förstår du vad jag menar, Jakob? Alltså det blir ju så här, vi vill ju inte bli Energy sorgestund med Messiah och Klara. Alltså,
Nej, men sen också kändes det efter några dagar som att det var för känslomässigt jobbigt ju.
Ja.
Jag i alla fall gick lite mer emot att jag kände att jag ville ta hand om min sorg lite mer privat. Att det kändes plötsligt liksom för snaskigt.
Mm.
Och det du sa någon gång bara så att vi kan liksom inte stå och göra sorgporr.
Nej.
Och sen blir det konstigt också så här, men folk då går vidare i livet, vilket vi typ inte gör, så så är vi kvar i det här. Det kändes som att, jag vet inte, det blev för privat. Och sen tycker jag att vi ändå, vi får ju in Adam Nester hela tiden, och man ser liksom hans DNA i jättemycket av det vi gör, framförallt det du gör med Saja.
Ja, tack.
Där man ser hur du liksom för vidare jättemycket av det som var hans främsta styrkor.
Ja, han var, jag tror vi båda kan säga att han var som en mentor, en radiomentor för oss. Så att varje gång man gör någonting som man, någon liten detalj som man tänker att så här kanske Adam hade, hade gjort eller gillat det, så känns det som att han är med oss på något fånigt sätt så där. Men man vill ju också vidare, för man vill ju inte Jakob hamna så som Mårten Andersson gjorde när han hade sin turné Under ytan. Som var en väldigt framgångsrik turné, slutsålt överallt, jättefina recensioner och så. Men den handlar ju mycket om hur han slutade dricka. Och så,
exakt,
så spreds,
tog avstamp i det när han sa aldrig mer.
Nej, och så fylldes ju salongerna då av såklart fans till Mårten, men också av folk som stöttade hans budskap, alltså kanske nyktra alkoholister och så vidare.
Ja.
Och sen då när turnén var slut och Mårten kanske småningom tog ett glas vin på sin balkong, som man kan göra, så fick han liksom hela nykteriströrelsen emot sig. Vad fan dricker du för? Du sa ju, alltså att till slut så hamnar man ju där att den dagen vi gör ett radiosnitt när vi inte nämner Adam, eller när vi gör en podcast, du och jag, Jakob, där ingen av oss gråter, så är folk så här, vad fan är det här? Jag trodde att det här var en sorgepodd. Alltså att man får, för att menar, precis som jag började podden, när man får mejl att jag aldrig lyssnat på er förut, men nu kommer jag börja. Alltså att man säljer in någonting, precis som Mårten omedvetet då sålde massa biljetter till folk som såg honom som en förebild, och sen så läser de in en massa grejer som inte finns där. Så att jag vill inte åka på en ny stand-up-turné och så sitter bara en massa folk i såna svarta sorgekläder, alltså alla som har förlorat någon, och så står jag där och pratar om min penis, och de bara, det var inte alls vad vi hade förväntat oss. Men jag tror att det är viktigt att ändå man ska inte lura in folk under fel premisser.
Nej.
De pratar fiskporr i den där sorgpodden du pratar om.
Var det samma? Jag slog på ett avsnitt och det var en jävla
nag. Det var du tipsade om. Nej, inte alls.
Nej, förstår jag.
Så starkt som du sa. Ja, absolut.
Det är viktigt att man försöker sälja in ungefär det man sen levererar på också.
En sexgädda.
Vad ska vi döpa det här avsnittet till? Ja, du.
Någonting som jag också slogs av den här tiden då precis efter var att det var som att min hjärna, alltså min kreativitet var som bortblåst. Alltså jag såg inga lustiga notiser någonstans. Jag såg ingenting kul, ingenting som jag tänkte, det här kan bli rolig stand-up. Det här är en spaning som Jakob Ökvist vill höra mer om i podden. Allt det var som avstängt i en vecka ungefär. Och jag läste någon intervju, jag glömmer alltid bort om det var just Ekman eller Hasse Alfredsson. Det var någon av dem ganska kort innan sin död som sa att jag kommit på att jag är inte rolig längre. Alltså
det var Hasse Alfredsson.
Ja. Som sa att jag är liksom, min hjärna är inte rolig längre.
Fan vad sorgligt.
Det var mörkt, ja.
Han har varit roligast i Sverige i liksom 40 år.
Och inga jämförelser med mellan mig och Hasse i övrigt. Men just att jag kunde förstå den där känslan lite grann. Just att hjärnan som alltid har agerat på ett sätt underfundiga, mer eller mindre roliga grejer överallt, plötsligt inte alls hade den sensorn på. Men sen då, och det här är ju då, jag tänkte vi kunde gå ut på det här, sen blev jag då räddad av, och det här är lite oväntat, jag blev alltså räddad ur mitt eget personliga mörker av inga andra än Ellen Bergström och den förra bachelorn Niklas Lij.
Mm-hmm, oj!
Ja, det visste inte jag att de två skulle bli. De är ihop, va? De fick precis barn här nu i veckan, så grattis till dem. Du är tydligen en jättefin unge, grattis, ni har kämpat hårt. Men jag hade inte vetat att när de blev ihop att de en dag skulle ta upp mig i mitt mörker. För att jag var ledsen i flera dagar, hade inga såna här roliga tankar överhuvudtaget. Och sen så såg jag då ett klipp där han då, den före detta bachelorn, satt och pratade om vad de skulle döpa sin unge till. Och så sitter han och försöker pitcha in olika namn, för att de hade då haft samlag vid en vulkan.
Jaha.
Ja, visst. Och du hör Jakob, här föds det någonting, va? Det var det här, då kände jag, då slog min hjärna på igen. Då var det plötsligt som att radarn gick igång. Datorn gick från viloläge till...
Som startade en dator.
Ja, exakt så. Den hade stått, skärmen hade varit på, men det hade, hårddisken hade varit nedsläckt. Men nu plötsligt bara drog den igång. Så jag tänkte vi skulle gå ut på det här. Det är en... Från Energy Morgon, det är Ellen Bergström och Niklas Lee som ska namnge sitt barn. Grattis till barnet! Och det här då, när jag fick upp det här, var det som att min hjärna vaknade till liv igen och jag kände att jag är lite på nytt född. Så tack Ellen, tack Niklas. Och tack ni som lyssnar på Freakshow. Vi tycker mycket om er. Och tack Klara för att du kom.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och tack Jakob för att du satt i din skrubb.
Tack!
Så säger vi, ha en härlig helg och hej hej!
Hej, hej!
Ha det bra! Ciao!
Messias minuta! Vad ska man göra om man precis avslutat ett samlag vid en vulkan, tänker ni?
Varför är man ens där?
Nej, det kan... Nej, det är verkligen... Nej, jag läste en artikel igår i tidningen. För tidningen finns till för att rapportera om det som vi behöver veta.
Uh-huh.
Och då skrev de då om det här vackra paret. Det är då Ellen Bergström och Niklas Lee. De är då... ibland kan jag förvånas över det där just för att... Alltså folk rapporterar om såna här influencers och så vidare som att alla borde veta exakt vilka de är.
Ja, ja.
Alltså som att vem som helst slår upp tidningen i sig... Falun och tänker, ja men såklart Ellen och Niklas, ja. Ja, men vi ska förklara, Ellen Bergström är då någon slags influencer och en rolig skådespelerska. Och Niklas Lee, han var precis snygg kille i Bachelor. Han var svenska Bachelor och säkert framgångs, de är väldigt vackra människor, ska du veta Klara.
Ja, supersnygga.
Alltså när man ser dem så tänker man, du kan få mitt barn vilken dag som helst, tänker man. Till båda två
tillsammans,
ja, de ska få barn tillsammans. I alla fall, då såg jag någon slags videoklipp här var de funderar kring att det här barnet nu som strax ska födas, ska heta.
Samma dag så är det vulkanutbrott på Sicilien där vi befinner oss. Det är en vulkan som heter Etna som får vulkanutbrott. Det vet inte vi om förrän 3 dagar senare. För 3 dagar senare så ska vi gå upp för den här vulkanen. Precis innan vi ska bestiga vulkanen så kommer vi på att fan, vi måste ju ligga. Så bara av med kläderna så ligger vi. Och när vi sedan räknar tillbaks på det så kan det vara den dagen eller runt de dagarna som Ellen blev gravid. Och då är det så, du vet, det är så symboliskt på något sätt. Jag tycker det är rätt coolt. Så att jag ville att barnet ska heta Etna.
Ja, lilla Etna Bergström då, säkert en otroligt vacker bebis. De hade då sex precis innan de gick på. Då har jag lite bara förslag på andra namn. De kanske inte har tänkt klart, barnet är inte fött än. Det finns fortfarande möjlighet att påverka om de lyssnar.
Ja.
Lite andra roliga namn som är samma tema då. Kanske Magma Bergström. Eller Magma, det är expert, det är en stark kvinna.
Ja, ja.
Gå och prata med Magma om du behöver en hand.
Nej, nej, då brinner den upp.
Ja, ja, ja. Pimpsten Bergström. En kul kille. Vad fan, kommer Pimpsten på festen på fredag? Ja, men då kom jag. Är Pimpsten bjuden? Jag har inte sett honom sedan han satt inne. Ja, okej. Okay. Ja, lite mer intellektuellt då. Kontinentalplatta Bergström, det är ju mer att...
Ska vara mycket alltså.
Ja, så där, men ändå som en professor av kontinentalplatta Bergström sätter man sig inte på, han kan. Sen vet jag inte, de kan ju byta ut vulkan, eller de kan ju, Pompeji Bergström, det är ju inte...
Nej.
Det är ju en stad så, men...
Känns, det är också dålig karma i det, det känns...
Ja, jag vet. Och så finns ju risken då att varje gång man svarar Pompeji så tror folk att de har nått en pizzeria. Finns en risk? Så, ja, det är... risken med det namnet.
Ja. Men jag tycker ändå att Etna är fint,
ja,
på något vis.
Verkligen, jag hånar inte, jag bara kommer med förslag. Ett sista förslag innan vi går vidare. Och det här är ju då, för jag vet ju att de har ju legat flera gånger, Niklas och Ellen. Ja. Och ett annat förslag då, om de då vill just ha det här temat mellan namn och var de har legat, så skulle den kunna heta då, den lilla söta bebisen som kommer nu, I föräldrarnas säng i Katrineholm, Bergström. Det är ju långt, men det är också jävla härligt. Och lokalanknytningen tror jag är viktig. Ja, det var lite barnförslag från mig till det lyckliga tur.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.